En podcast från Sportbladet.
Ja, då var våran podd tillbaka här, Robert Laulet. Jag sitter här med min kollega Oskar Månsson. Så länge sedan att jag nästan har glömt av vad den heter egentligen.
Folkets podd.
Folkets podd, 51% fotboll tillbaka i alla fall. Och något vi aldrig egentligen har berättat för våra lyssnare är ju hur vi ser ut och var vi sitter. Vi sitter i ett rätt tråkigt konferensrum här med föredragna persienner. Trångt, ganska varmt och syrefattigt brukar det vara. Du har på dig en grå luvtröja kan man säga. Du har håret kammat i en ganska så stilig snedbena och ser ganska pigg och glad ut för att vara på väg in i en höstsäsong.
Trevligt. Jag känner mig inte alls sån. Jag har jobbat många dagar. Haft inte så kul på jobbet sådär.
Aha, vad har du nu då?
Nej, inget speciellt egentligen, men lite, du vet när du kommer.
Det är höstångesten som bara smyger sig på kanske.
Ja, faktiskt. Men jag ska vara ledig nu. Egentligen har min lilla så här skiftledighet redan börjat idag.
Ja.
Men nu sitter jag här en dag. Men, det är ingen större fara, trots allt. Lite tror jag det hänger ihop faktiskt med Sverigedemokraterna faktiskt. Att det liksom tagit så djupt på något sätt att det liksom den här allmänna framtidspessimismen har gör ju att man mår lite sämre.
Du har inte hämtat det från valresultatet, det är vad du försöker säga.
Nej, framförallt inte nu när jag skulle gå in och säga att Linus Bylund, som folk säkert har koll på, Sverigedemokraten, skriver på Twitter att samtliga individer som sprider hat eller demokratifientliga åsikter ska nogsamt och systematiskt avlägsnat från svenska folkets radio /tv. Då har vi gått varvet runt. Om Sverigedemokraterna anklagar Sveriges Radio för att vara demokratifientliga, då har vi en mycket märklig debatt på gång, känns det som.
De fick ju lite stryk, Sverigedemokraterna, där när de spelade, alltså verbalt stryk, Hammarbys Kentas låt. Det var ju Hammarby inte så glada över. De kan ju inte göra så mycket åt det. Men hur mycket slår en sån yttring som Hammarby ändå gör mot Sverigedemokraterna?
Jag tror, alltså, det är väl det man brukar säga, att allting som förstärker deras martyrskap gör ju att de växer. Åtminstone har det varit så, alltså, för det har ju varit liksom från början kanske bara om en av 30 tycker det här är bra så vinner vi på det. Bara av en av 20, och nu kanske nu har vi passerat en av 10 också då, men så länge man har den sitsen så vinner man på det. Vinner de på det kanske liksom i en röst kontext, men å andra sidan om man tittar på Hammarbys markering så var det ju ganska snyggt gjort, för de sa ju ja, men vi kan inte göra någonting alls åt det här, det
men vi gillar
vi.
Det inte.
Nej, och därför vill vi ju visa att vi inte tycker om det.
Du höll en terapipodd med mig här när jag kom tillbaka från mitt Brasilien-äventyr och min semester och var lite allmänt nedslagen. Känner du att du har liksom fått tala ut här nu och att du känner dig stark nog att släppa politikspåret och gå på det vi egentligen ska prata om, nämligen allsvensk fotboll och eventuellt lite superrätta?
Det ska jag väl klara. Det är som när man gör terapi så här utan att vara beredd på det, så blir det bara massa svammel. Så det har sagt, vilket man lugnt kan säga om det jag har sagt hittills. Men du vill kanske att jag ska recensera ditt utseende bara för det också?
Det behöver du absolut inte göra. Jag tänkte mer att vi liksom från Sverigedemokraterna till Hammarby skulle leda in oss på den lilla fotbollsresa. Du har ju rest över de sju haven kan man säga här och varit ute på både det ena och det andra om man backar bandet i helgen. Och ett besök var ju i Jönköping, om jag inte fel underrättad, Husqvarna Hammarby.
Det är riktigt. Ska bara nämna att du sitter alltså med solglasögon inomhus igen. Det kan ändå vara värt att liksom reflektera över det.
Så. Ja, det finns en mycket enkel förklaring. Det var för att jag var inbjuden för att live kommentera den sista partiledardebatten, om vi får återknyta till politiken, på Aftonbladets kulturfest Bye Bye Borgarna. Och jag live-kommenterar den här partiledardebatten som visades på storbildsskärm då, på en lokal på Söder, på Mosebacke. Sen fick man en drinkbiljett och sen så fortsatte kvällen med en mycket trevlig fest, och när jag vaknade upp dagen efter så var glasögonen borta helt enkelt. Jag var tvungen att ha med mig glasögonen då eftersom jag skulle live kommentera, så att mina stora göromål den närmaste tiden är att fixa ett par nya glasögon så jag slipper gå runt i solglasögon. Jag ser inte bättre av solglasögonen, så jag ser inte så mycket, men det, liksom, det dämpar lite, det gör det lite lättare att uthärda tillvaron.
Men du ser bättre ut.
Det är mycket möjligt, jag tackar för den komplimangen.
Svårt att avgöra för mig att säga, för att bara det här att jag sitter och tittar på mig själv i dina spegelglas här gör ju att man intrycket blir väldigt surrealistiskt.
Så kan det vara.
Men du live-kommenterade den här utställningen. Vad var det för någonting?
Nej, det var väl bara en liten service till festdeltagarna. Att det var lite olika grejer. Det spelades in en podd. Aftonbladets kulturredaktion live spelade in sin podd innan. Och sen så Athena Farrokhzad hade någon utställning. Och så kunde alla titta på partiledardebatten. Och då kommenterade jag lite vad som hände. Det var inte mer komplicerat än så. Men det var en ganska lätt uppgift måste jag säga, med att festen, anslag på själva festen var Bye Bye Borgarna, så var det ju en publik som hade hjärtat till vänster, och höll du dig ditåt så var de inte så svårflörtade.
Ja, okej.
Det kan ju kanske säga en del. Men i alla fall, nu halkar vi in på politiken ändå, det kanske är naturligt så här i valtider. Men låt oss återgå till våra resor vi har gjort här och våra kära fotbollsallsvenska och superettan. Du var återigen då i Jönköping, om vi får börja om på det spåret. Men det kanske inte fanns så mycket att säga om det.
Jo, det finns ganska mycket att säga om det faktiskt. Först och främst så var jag på arenan med Sveriges bästa namn.
Ja.
Vapenvallen.
Vapenvallen, där skulle ju Peter Svärd vara tränare. Om jag får dra till med en spontan reflektion.
Fan, jag skulle haft den här Instant Rimshot. Som är en... ja. Vi kör den en gång så ska vi se om det funkar bättre den här gången. Jo, jag var i alla fall på arenan med Sveriges bästa namn. Vapenvallen. Du skulle du kommit med din input igen.
Jaha, okej. Okay. Ja, jag tar den en gång till.
Okej. Okay. Jag var på arenan med Sveriges bästa namn. Vapenvallen.
Jaha, där skulle ju Peter Svärd vara tränare om jag får komma med en spontan reflektion.
Ja, det funkar. Okej, okay. Det blev lite knas här. Jag hade en sån där... På datorn.
Ja.
Vi klipper lite här kanske.
Nej, skit i det, vad fan.
Jo, jag var där och det var ju spännande, för det är alltid spännande att vara på matcher när den lilla klubben tar emot den stora klubben. Mm. Det blir automatiskt spännande. I det här fallet då Huskvarna som har kämpat i och för sig i Superettan, men som kommit upp i elitfotbollen, som skulle möta Hammarby som stormar ner med, de var väl kanske 3000 totalt då, och gissningsvis över 2000 var väl säkert hammarbyare på vägarna ner där. Längs med E4 så vajade gröna flaggor från alla bilar. Men det blev ju lite kontrovers där också på Vapenvallen.
Det
med konflikt.
Du.
Dock ej väpnad, men konflikt. För att Huskvarna fick flytta på sin klack. De har en liten klack. Den är väl inte sådär jättestor. Men de fick flytta på den från ståplats, för de hade helt enkelt gett bort den då till Bayerns supportrar när de kom dit. Och det betydde att de i Huskvarna-klacken flyttade till huvudläktaren, och de har två otroligt stora flaggor, alltså typ 4x4 meter kanske. Gigantiska flaggor verkligen, som två snubbar stod och vevade. Och de flaggorna täckte ju en hel planhalva.
Du försöker alltså skylla din rätt bedrövliga matchanalys på flaggorna. Är det det du försöker få fram här nu?
Ja, faktiskt. Det
du såg ingenting.
Det är där vi ska landa. Såg inte ett endaste dugg. Liksom de som satt på samma läktarsektion som mig. Så när till exempel den här bedrövliga scenen då när Zakaria... ska vi säga... Zakaria Abdullahi, när han fick sin när han blev spottad på vid sidlinjen. Just det, nu har jag gjort mycket. Jag blandade ihop honom med Mohamed Aboubakari i Åtvidaberg som jag pratade med dagen efter. Det var mina två intervjuer. Skitsamma, när han blev spottad på vid sidlinjen, han skulle ta ett inkast efter en minut, så såg vi ingenting som satt där borta. Vi såg inte ett endaste dugg.
Jaha.
Så vi visste ju inte vad som hade hänt, och det var jag avbrutet i 13 minuter då för att domaren blåste av Hammarby-spelarna, var framme och liksom försökte lugna ner de här då som betedde sig illa. Men allt jag märkte från min sida, det var ju den här ilskan mot de flaggorna. Alltså folk satt ju vrålade mot flaggorna, ta ner de där jävla grejerna liksom. Och sen så var det ju någon från Huskvarna-klacken som sprang upp och skällde ut någon gubbe som skrek och så. Så det var liksom full kaos där också. Och vakter kopplades in och så. Så till sist då så fick ju de här flaggorna plockas ner, mer eller mindre då med våld. Våld. Men de fick handgripling gå in och störa, liksom ta ner det. Så det var ju, folk var ju skitförbannade då. Och det kan man ju förstå. Sen kanske man kan förstå klubben också, att om man vill ha intäkter när det stora laget kommer, så det kanske man kan förstå båda. Men som jag förstod det så var det ganska dåligt informerat från klubben då. Att liksom,
ja, det låter ju så. Om
supportarna fick reda på det någon timme innan.
Flyttades i sista stund där, så. Händelserikt i Jönköping då alltså. Var något att säga matchen eller?
En ganska bra match för Huskvarna då, som saknar 6 spelare, 4 avstängda. Det är fantastiskt att lyckas med det. Och de hade plockat in lite nya spelare under sommaren, men saknar flera av sina bästa spelare. Lyckades ändå liksom på mycket, med mycket vilja och så hålla 1-0 fram till den 81:a minuten. Kennedy Bagsjoglu slår in en hörna, eller slår in en frisback, och sen missar en straff i 87:e, och därefter slår han ett inlägg som Erik Israelsson nickade in i 94:e. Så Hammarby vann den matchen då. Viktig seger för dem. Och Nanne var mycket, mycket lättad efteråt.
En dramatisk toppstrid fortsätter superettan då, kan man väl sammanfatta det hela med.
Ja, ditt Ljungskile finns ju med där fortfarande.
Jajamän.
Vad har du för senaste rapport därifrån?
Nej, där har jag inte så mycket rapport ifrån Ljungskile faktiskt. Jag koncentrerar mig mest på allsvenskan. Jag gör lite nedslag i superettan då och då. Men jag är glad att de ligger där de ligger. Och det är beundransvärt att de gör det med sina knappa resurser. Men det har vi varit inne på många gånger, att det sitter något i väggarna där. Det brukar säga som föreningar, men jag har spelat i många herrans lag i mitt liv, och det har aldrig varit så starkt, den där liksom andan som finns i Ljungskile. Det finns ju inte så jävla mycket annat i Ljungskile, så det kanske inte är så konstigt, men det är verkligen en anda där, att man tar i lite mer, man springer lite extra. Det liksom, du känner det när du kommer upp för liksom kullen, att här har du fan inget att göra om du inte tar i lite extra. Så att En speciell klubb på det sättet.
Erik Lövgren som var med i en podd här i somras. Han har ju spelat i Sundsvall och Umeå och Östersund.
Ja, just det.
Han varit på Skarsjövallen då vid minst ett tillfälle, satt på bänken då, så. Men han lanserar en teori om att den arenan var ju så liksom overklig då i elitfotbollssammanhang, så att han trodde att liksom spelarna undermedvetet kände att ja, men den här matchen räknas ju inte. Det är ingen som kommer få reda på hur det går i den här matchen.
Ja, det kanske är känslan när man kommer dit första gången, men många lag besöker där år efter år och har ändå stora problem. Så. Jag vet inte riktigt vad jag är för den teorin i långa loppet.
Han kanske var lika förvirrad som jag känner mig idag. Ja. Nyvaken är jag för övrigt också. Ja. Jobbat hela natten med, jag kommer inte ens ihåg med vad, men...
Men du, jag tänkte fortsätta på din resa längs vägarna här, för att efter du hade varit i Jönköping då fortsatte du ner till Göteborg och den ädla ön Hisingen för att se Häcken Malmö FF, om jag inte är felunderrättad. Och den matchen lyssnade jag på, följde jag via radion, via Sveriges Radio. Sportradion har ju alltså inte den traditionella radiosporten, utan man kan gå in och lyssna på alla matcher så du får hela matchen refererad. Och det gjorde jag, och där hade, det var en fantastisk kommentator där, han heter Olle Tyrbo. Jag måste liksom, jag antecknade lite av liksom hur han refererade den matchen. Kan vi se om du känner igen dig. Den slutade ju 3-3 då efter att Häcken hade tappat en ledning. Men Olle Tyrbo, han sa saker som att när Malmö bytte in Simon Kron, tror jag det var, så hörde Olle Tyrbo säga: ja, nu ska vi se vad denna gosse heter. Han hade inte full koll på Malmö FF. Sen var det en situation i matchen, och då skulle han berätta när var klockan, matchklockan var. Men det lyckades han inte riktigt ta reda på, så han konstaterade att ja, jag får be att återkomma om tiden. Och det brukar ju vara något av det enklaste, för det står ju på skylten där, så jag vet inte riktigt vad han satt och kommenterade detta.
Fast det var ju ett problem redan på 1974 när Ralf Edström gjorde sitt volleymål.
Och vad är klockan? Ja.
Då höll ju Ralf Edström för övrigt då, höll ju på att bajsa på sig också. Varför han inte kunde göra mer än den där näven upp i luften målgesten.
Just det. 2014 säger man i alla fall, vi återkommer om tiden då. Sen var det en situation då, nu har jag glömt vem det var, men det jag tror att det är Isak Kiese Thelin han syftade på. Spelade han matchen eller var han borta?
Mm. Ja, han spelade.
Världens längsta man fick han epitetet. Jag vet inte, Thelin är förvisso ganska lång, men världens längsta kan väl räknas som en liten kvällstidningsöverdrift.
De bytte ju för övrigt in i hemmalaget då, så kom ju världens största 17-åring.
Ja, just det.
Kalle Strandberg kom in, ja. Trots att han inte är 17 längre. Nej. Så har han väl
det. Nej, det kan vara Kalle Strandberg han syftade på. Jag kommer inte exakt ihåg, jag bara noterar att han världens längsta man kom med i språkfloran där.
Eller så kunde man säga så, den tredje längsta spelaren på planen skulle han ju också kunna säga, men det kanske inte lika klatschigt.
Sen var det något dåligt avslut där, det kallade han för en sån där lös fjuttare. Jag var inte heller så ofta i eten nu för tiden.
Fjuttare är ju ofta per definition lösa. Sådär.
Ja, jo. Men lös fjuttare. Sen var det en hörna som var inåt knorrad. Det gillar jag också, ett gammalt hederligt uttryck.
Ja.
Och sen så fick ju Marcus Rosenberg fick något skott på sig. Det beskrev han som att ja, här har en Häckenspelare som skjuter en boll i rocken på Rosenberg. Alltså den tog väl på med bröstet eller magen eller antar jag. Jag vet inte riktigt vad det syftar på. Sen var det dramatik då, va? Och det beskrev Olle Tyrbo: oh, käre tid, vilken match detta är. Också ett gammalt hederligt uttryck. Och sen skulle han då sammanfatta det här på ett lite målande sätt, och lät det så här då: chanser haglar, solen skiner, folk trivs. Han gick vidare när det var någon som föll då, jag tror det var en straffsituation.
Det är någonting som man skulle kunna sagt på TV för väldigt länge sedan.
Ja, det var ju lite så.
Chanserna haglar, solen skiner och folk trivs.
Exakt, man tänker sig sån här gammal svartvit film. Det var någon som föll då, jag tror det var en straffsituation. Det beskrev han som att spelaren dråsade långsamt neråt. Sen fick han för sig att beskriva det här igen då med många ord där då. Då lät så här: vilken match det är att titta på. Mål, chanser, händelser, gnäll, ruff, utanför.
kan du
det var ett där utanför kom in i sammanhanget, men det var tydligen ett ord som skulle med i beskrivningen.
Kan du inte läsa upp det med så här gammal radioröst? Tänk att du är Sven Järing och den här matchen spelades 1942.
Jag tar inte den spontant, dessutom ser jag knappt någonting. Men jag ska bara, läsa färdigt här, för det sista då han...
Jag kan läsa den.
Ja, men vi tar, jag drar den sista här bara. Mm. Sen kan du få välja den här. Ja, det var precis på slutet då. Då konstaterar han: vilken dramatik detta är. Nu tror jag Strömberg som blåser, för han orkar inte med den här spänningen längre. Och sen var det väl ungefär över.
Den kör ju Lasse Granqvist också i och sig.
Att domaren inte orkar med.
Nej, men jag orkar inte med.
Nej, just det.
Den här när,
just det, det är en sån klassisk.
När Sverige vänder i hockey-VM 2003.
Ja.
Från 1-5 till 6-5 mot Finland.
Ja, just det, han ska säga upp sig och LG, expertkommentatorn där, säger till honom att
det går alldeles utmärkt.
Ja, du får välja någon där då om du vill försöka ta dem med Järringröst där då.
Ska vi se. Vilken match detta är att titta på. Mål, chansen, händelse, gnäll, ruff, utanför. Nej, jag satt den inte så bra. Men det verkar ju som, alltså jag hade ju ganska kul där. och titta på den här matchen,
ja.
Givetvis. Det var en 4+ match som ja. Jag och Simon Bank som var där då.
Och Olle Tyrbos referat var snuddade på 5 skulle jag säga i sin originalitet.
Ja, det låter ju så. Vi satt för övrigt bredvid Olle Törner där.
Ja.
Från Skånska Dagbladet.
Just det.
Men de kanske har något vagt släktskap de två.
Ja, det vet jag fan.
Kanske men, bara namnen som påminner om.
Törner missar väl inte många MFF-matcher så.
Nej, han gör inte det. Nej, men det där var ju en spännande match för att Malmö ställde ju upp med ett 5-3-2. Det som de kanske själva skulle beskriva som 3-5-2, men det var ett 5-3-2, tycker jag. Som de då gjorde mot Salzburg och det var uppenbart.
Och sen också mot Juventus igår kväll här då när vi spelade in detta i Champions League. Där.
Precis, så det var liksom en förberedelse då kan man tänka sig.
Ja.
Inför den matchen i mångt och mycket plus att Malmö har ju haft jättestora problem mot Häcken på bortaplan. Har typ, ja, de har ju... Ja, nu kommer jag inte ens ihåg siffrorna. Oj, jag är inte så skarp idag. Men jag tror det är typ 12-3 liksom på de senaste matcherna.
I Häckens
favör då. Så det var ju kanske dels en taktisk manöver där. Men det var nog mycket också för att sätta det här spelsystemet då inför bortamatchen.
Häcken gjorde 3 mål på Malmö och Juventus gjorde 2.
Mm, precis. Men så spelar Malmö med Mattias Koncha i mittförsvaret.
Just det, hans insats varit mindre lyckad vad vi förstod.
Ja, det var ju den sämsta insatsen man har sett i år, åtminstone av en allsvensk spelare. En mittback som blev utbytt efter en halvtimme varit inblandad i alla 3 målen. Hade varierande del av skuld i dem, men det var verkligen helt under isen. Det var inte så svårt att sätta ett 1+ på den insatsen. Och det kan väl vara hänt lite sorgligt då för Koncha, MFF Pog, sedan många, många år tillbaks. Till och med så att hans brorsa som är operasångare har gjort en version av den här inmarschlåten som de gjorde under ett tag. Men det var ju förmodligen hans sista match i karriären då. Så det var lite sorgligt. Han struntade i att gå igenom den mixade zonen efteråt också.
Är det inte brorsan som har gjort inmarschlåten? Eller?
Nej, eller jag vet att han har ju en opera version av den som gick något år i vart fall.
Okay.
På om det var på, nej det var nog på Swedbank, det var inte så länge sedan. Hur som helst, det är väldigt mycket imififf där i vart fall. Och ett sorgligt avsked å andra sidan.
Du menar att det var det sista vi såg av veteranen i Allsvenskan, att han får inga mer chanser?
Nej, jag tror inte han får det faktiskt, även om de spelar med 3 innerbackar då. Han har väl knappt spelat innerback och nu var det väl alltså Åke Hareide.
Åke Hareide, det får du bara kalla honom.
Det, i och med att jag säger fel på vad han har ord idag så kan det bli fler sådana här. Men Åke Hareide motiverade i vart fall efteråt med att de då behövde strukturera om och göra ett byte, och det gjorde de ju för sig. Alltså de flyttade upp Marcus Halsti på inomhusfältet så att det blev ett 4-4-2. Men å andra sidan bytte de in Johan Hammar då, den yngre mittbacken, på Konchas plats. Så liksom möjligtvis att Hareide liksom motiverade med, nej det var ett taktiskt drag, och Koncha spelar liksom som halv ytterback, alltså i en trebackslinje då. Men så var det ju inte riktigt, utan han var ju helt under isen då. Å andra sidan så tror jag inte det blir något liksom, det blir inget större så här att det blir hans legacy till eftervärlden, för att han har gjort ganska mycket annat, plus att Malmö kom i kapp och sen visade det sig att AIK förlorade nästa omgång, så det var liksom ingen så avgörande stund.
Nej, men blev inte så. Min röda tråd är där, vi kan ju, vi ska givetvis prata lite om Champions League och så, men vi kan lägga det lite framåt i sändningen här. Min tråd var ju där att den här matchen då såg man ju verkligen att nu kan vi få en extremt tajt guldstrid där, för att AIK, en AIK-seger mot Helsingborg där 2 dagar senare hade ju betytt att det bara hade skilt 2 poäng, och AIK och Malmö då dessutom ska mötas på Friends. Så då hade ju liksom båda lagen haft extremt mycket i egna händer och fötter, om man kan uttrycka det så. Men så blev det ju inte. Jag var ju i Helsingborg och såg den här matchen. Var du där?
Nej, jag var tillbaka i Stockholm då. Jag tittade på Djurgården och Åtvidaberg.
Såg du den? var egentligen det jag tänkte fråga, för att du inte var där vet jag ju faktiskt. Eftersom jag själv var där, så hade du varit där så hade du sett det.
Ja, du borde lagt någon slags notis.
Nej, jag tänkte faktiskt fråga dig om du var där, om du såg den.
Jo, jag kollade på matchen.
Ja. Det var ju rätt märklig match, och det var rätt märklig startelva måste jag säga, som det blev en del diskussioner om efteråt. Och eftersom det blev så mycket diskussioner så får jag liksom tappa lite bort mitt grundanslag varför jag tyckte det här blev så konstigt. Men det var ju så att Celso Borgi spelade på topp med Henok Goitom, Nabil Bahoui saknades, och Celso Borgi fungerade inte i den här anfallsrollen, och det har han ju egentligen inte gjort tidigare, utan han är ju bättre som central mittfältare. Och då blev det ungefär ett AIK skulle jag säga utan två av sina absolut bästa och viktiga spelare. I och med att Bahoui var skadad var han borta, och Borges var överhuvudtaget liksom inte med i matchen så länge han befann sig där uppe. Han kom inte direkt med i spelet och så. Och Helsingborg är ju faktiskt rätt bra idag måste jag säga. De har ju gjort en del kloka värvningar. De har fått ordning på det där laget. De har en anfallsduo där med den extremt snabba Akam och Dahlberg, som Micke Dahlberg då, som liksom krigar och sliter på alla höjdbollar och är besvärlig och jobbig att möta liksom, och skapar utrymme för andra spelare, även om han själv kanske inte är liksom världens vassaste målskytt så, men han gör mycket nytta helt enkelt. Sen har de ett inne mittfält med Johan Mårtensson och den här Viktor Paulsson heter han väl. His name is Robert Paulsson. Alltså, jag tänkte på Fight Club när jag såg honom. Jag har inte sett honom tidigare, Viktor Paulsson. Duktig spelare, lite besvärlig att göra med vad jag förstår. Många klubbyten och inte trivts. Och jag vet inte om liksom, hans bakgrund har varit lite krånglig. Men som fotbollsspelare, när han får lite tid på sig som han fick här och sätta bollarna, så mycket bra. Så att Helsingborg kommer klara det här allsvenska kontraktet, det är jag helt övertygad om. De kommer kunna ge Malmö en bra match i Skånederbyt här på söndag. Och ja, AIK fick som sagt besvärligt direkt här. Fokus blev väldigt mycket på att David Ackhams kontringar och att de gör tre mål inom loppet av 8 minuter då. Men hela första halvlek är ju egentligen Helsingborgs. De har boll i stolpen och Patrik Karlgren då, som är en väldigt duktig målvakt, gör ett par riktigt bra räddningar. Så att jag tycker att Andreas Alm missade helt med den här startelvan, och AIK kändes dåligt förberedda på vad de egentligen skulle möta.
Mm. Jag tror att Alm, när jag tittade på elvan där, håller med om Helsingborg så bra ut. Dessutom med Lindström och Kristoffer på kanterna, så har man en stabilitet då. Mm. Och de andra spelarna är nya, och en sån som Paulsson kanske pendlar lite grann och så vidare. Men jag tror att han resonerade som så att nu när både Ibrahimoro och Ebenezer Ofori har varit så bra på slutet som de har varit. Det har liksom från sommaren och framåt så har ju de varit riktigt, riktigt bra. Och det är ju två stora talanger då. Så ville han väl stoppa in båda två i elvan. Och då blev det att, ja men då flyttade vi upp Borges. Trots att de har testat det tidigare och det har inte gått så bra. Borges spelar anfallare i Norge också. Mm. Någon slags target-roll där till och från. Vilket han gjorde okej då, han är ju smart. Då, liksom, men hans riktiga position ska ju vara på inne mittfältet. Det blir lite konstigt också när man inte har något djupledshot då på riktigt, när till och med när Nabil är borta, och sen så då blir man ju med den dimensionen.
Ja, det var ganska och enkelt. Sen så saknar vi Kennedy och kliva upp ett par meter liksom. Då behöver du inte direkt oroa sig för det.
Nej, och även om man säger åt Henok Goitom eller Celso Borges att gå på djupet, så kommer ju ingen göra det liksom instinktivt. Så jag tycker också det var en lite konstig elva faktiskt. Mm.
Det ville ju Alm då inte hålla med om efteråt. Vart ju lite tjafs där, men det är väl kanske inte så mycket mer att säga om det. Jag gjorde en beskrivning i bloggen där efteråt om exakt hur det gick till liksom, och folk får dra sina egna slutsatser. Jag noterar i alla fall.
Men ni hade ett litet tjafs där helt enkelt.
Ja, det hade vi väl. Alm var som Alm brukar vara liksom, man ställer ofta motfrågor och så. Och Det tyckte jag väl var på sin plats. Liksom. Jag har varit lite irriterad så jag formulerade om frågan och fick ju till slut ett svar. Då. Man får hålla på och tröska lite där innan man får svar. Men då när liksom den organiserade delen av presskonferensen var över. Och då det som händer då är ofta att då kommer radion fram och vill göra lite liksom individuella intervjuer. Och kanske någon tidning vill ställa några enskilda frågor och så vidare. Det tillhör ju någonstans fortfarande presskonferensen även om den är organiserad. Delen och över. Då gick han fram till mig och liksom ytterligare en gång ville fråga mig om min fotbollssyn utifrån de frågor jag hade ställt. Och då sa jag liksom att så länge du svarar på mina frågor, för det är ju det här forumet vi är, så jag är nöjd. Liksom. Jag kan inte säga att jag ska stå där liksom och driva en debatt med honom där och då. När det står andra liksom, journalister som väntar på att få göra sina intervjuer och så. Jag tycker inte det känns fair mot kollegor och dessutom som man själv bråttom antingen till att skriva eller ner i den mixade zonen och så. Jag tog inte den diskussionen med honom där, utan jag gick ner i mixade zonen och när Alm då kom ner från presskonferensen så gick han förbi och så sa han liksom, pratar inte du med mig? Nej, jag bojkottade dig, så. Och det uppfattade jag ju liksom som att det var ren jargong liksom, så här. Då var det andra över liksom och han skojade lite när han sa pratar du inte med mig, och jag skojade när jag sa liksom, nej jag bojkottade dig och så. Men då var det någon som snappade upp det där som stod bredvid, så att det kom ut på Twitter och så att jag fick ju säga att bojkott den var över då, så att om det nu var en bojkott så varade den i kanske exakt 13 minuter.
Okay.
Men nej, skämt sig, det var absolut ingen bojkott, utan det sista var lite jargong där, men det var lite tjafs i alla fall.
Det är ju andra sidan bra, nu är det som du säger, om det liksom hindrar andra kollegor och så från att få sina minuter, man vet ju vad det är värt liksom. Ja. Man måste ju ha det.
Ja.
Man måste få sin lilla stund, även om den är kort, så ingår det ens uppdrag. Å andra sidan är det ju bra att man diskuterar saker.
Absolut, men herregud, jag har inget emot det. Jag har gjort många gånger med Andreas Alm liksom, att man i efterhand pratar om något man har skrivit och så, att man tar det dagen efter eller så. Jag menar, för han har ju inget tidsperspektiv liksom. Jag menar, om han nu vill veta hur jag resonerar och så vidare, det spelar ingen roll om han får reda på det på kvällen eller om han får reda på det dagen efter, och det tycker inte jag är något konstigt. Jag kan sitta i timmar och diskutera mina texter med dem jag skriver om. Det har jag absolut inga problem med, utan det var just i det sammanhanget där som jag tyckte att det var inte särskilt lämpligt, och det tycker jag fortfarande inte att det var, utan för att det står ju liksom radion och ska göra sina enskilda och någon annan vill fram och plocka upp något annat då, så att så var det. Men sen så, ja, det blir ju reaktioner på det här då, och en del AIK har varit förbannade då, man skulle inte hålla på liksom och tjafsa med tränaren och så här. Men jag menar, hade jag varit supporter till AIK i det här läget, de förlorar en extremt viktig match, de missade chansen att verkligen få det här bra läget i guldstriden. Hade jag efteråt sett att medierapporteringen fokuserades på tränaren istället för liksom att hänga ut backlinjen eller någon back som hade en besvärlig match, då hade jag varit nöjd som supporter, för att för framtiden så är det mycket bättre att det tränas och få kritik. Det är ju lite liksom hans grej och stå upp där och ta kritiken i ett besvärligt läge liksom, för att liksom skydda spelarna och så vidare, för att det inte ska spridas ännu mer osäkerhet än vad förlusten redan gör. Och det var någonstans det jag blev lite förvånad över när jag ställde mina frågor till Alm, om han kunde se något problem med den här startelvan som jag då inte tyckte gav AIK de bästa förutsättningarna. Och jag menar, han ändrade ju eller underkände, vilket ord man väljer, ju sin egen startelva, flyttade ner Borges på mittfältet permanent efter paus då. Nej, men så hade jag varit supporter där, så hade jag tyckt att ja, men det var väl bra att fokus hamnade på Alm då, så det inte hamnade på Per Karlsson eller Alexander Milosevic eller någon annan enskild spelare så då.
Nej, jag som har följt AIK mycket den här säsongen, det har ju du också gjort, men har ju noterat det att det jag tycker Alm är skicklig på är att han är duktig med kontinuiteten, han ser saker på lång sikt, och det finns liksom en grundtrygghet i det, och han har gjort väldigt bra resultat sedan han tillträdde då, 2-4-2, och ja, första säsongen var det väldigt, väldigt svåra förutsättningar på förhand, men däremot är han ju ingen så här skicklig taktiker som kan förändra i matcher eller i, alltså, givet ett visst motstånd, att man bygger om laget på grund av att man förväntar sig en viss matchbild där, och då har han samtidigt gjort vissa oväntade drag som det känns som att AIK har inte liksom, de har inte varit förberedda på det här, på att spela på det sättet. När de mötte Halmstad borta i våras så spelade de en 3-5-2 till exempel plötsligt, som var svårt att förstå varför, och det gick inte alls, det blev pannkaka av det. När de mötte Örebro, för det var inte så länge sedan på bortaplan, då satte de in Sauli Väisänen i mittförsvaret, den här unga finländska mittbacken, istället för Per Karlsson då. Man bröt ett mittbackspar som funkat väldigt bra, Karlsson Milosevic, på ganska luddiga grunder där. Han motiverade att de ville ha mer kraft framåt, men det kändes också en väldigt icke-almsk grej att göra. Och sen var det någon grej till, jo, i Europa League när de mötte Astana, det här laget från Kazakstan, på hemmaplan, hamnade underläge och skulle jaga i kapp. Då satte de ner Kwame Kadikadi idag, som knappt spelat, som en utpräglad anfallare, som vänsterytter då i ett 4-4-2, vilket också kändes så där liksom, jag förstår verkligen inte, och det blev ju helt fel i balansen i laget då, tyckte jag, istället när de hade kunnat etablera tryck på lite andra sätt. Och likadant den här gången då, så var det en lite märklig laguttagning.
Sen om man jämför till exempel med Våga Hara, det gjorde mot Red Bull Salzburg, när han också gör ett helt oväntat drag och verkligen sätter det, och spelarna efteråt verkligen pratar om att fan, det här var Åke Seger liksom. Han läste sönder Red Bull och så vidare. Man gör en taktisk förändring och den sitter, då får man ju extremt mycket cred för det. Om man gör förändringar och de inte sitter liksom, och man till och med själv får ändra tillbaka dem som tränare sen, då tycker jag att det ska synas i medierapporteringen. Då tycker jag att det är sin plats att ställa frågor till tränaren om det, att man ska nämna det definitivt liksom. Jag förstår inte riktigt motståndet mot att man inte kan kritisera en tränare när det går dåligt, och för att alla köper att man hyllar när tränarna gör drag som blir lyckade. Det gör ju även Andreas Alm.
Absolut, nej, och det får man ta helt enkelt. Däremot så fattar man ju, tung förlust, irriterad, ja, och kanske såklart rent allmänt tycker att analyserna är lite
ja, enkla,
ja, lite, ja. Och det är de i många fall, alltså, ja, ja. Det finns ju jäkla många proffstyckare som levererar enkla sanningar då, och tränarna kan ju för det mesta väldigt mycket mer än vad de som sitter på läktaren gör liksom. Så det kanske var ett utslag av det där.
Så kan det vara. Du pratar lite där. Jag har tagit fram ett räkneexempel här. Jag satt och tittade på ekonomi i de fyra mest framgångsrika klubbarna som ligger i toppen här nu också, får väl säga då, sen Andreas Alm tillträdde 2011. Det här handlar inte bara om AIK, utan det här handlar om Malmö, AIK, Elfsborg, IFK Göteborg. Helsingborg skulle kunna haft sin plats i den här redovisningen eftersom de vann 2011, men de är så långt efter nu så att jag tog inte med dem. Men jag har tittat på omsättningen då, som säger en hel del om en förening, och Malmö FF är ju över de här tre åren då som vi har siffror på, 2011, 12, 13, vi har ju inte 14 års bokslut än. Över de här åren, 2011, då har Malmö i snitt haft 182 miljoner i omsättning. AIK har haft 123 miljoner. Elfsborg 118 miljoner. IFK Göteborg 112 miljoner. Tittar man på hur mycket pengar av de här omsättningen de lägger på sin spelartrupp, eller på sina personalkostnader, är ju det som redovisas. Så att här tillkommer ju kanslipersonal och så, men det är samma för alla, och spelartruppen är ju den absolut största delen. Men de totala personalkostnaderna då, de är högst även i Malmö FF då, som i snitt de här tre åren har lagt 73 miljoner. Elfsborg 66 miljoner, AIK 62 miljoner, IFK Göteborg 56 miljoner. På det här har ju då Malmö FF fått betalt i ett guld, Elfsborg i ett guld, AIK i två silver och IFK Göteborg i ett brons. Så att det ligger ju någonstans ganska mycket i linje med, om man säger att ekonomi hör ihop väldigt mycket med resultat liksom, så ligger det ju i linje med att Malmö ska prestera bäst. Elfsborg kanske ska prestera näst bäst, och AIK presterar ungefär utifrån sin förmåga, och IFK Göteborg som jag har någon sjunde plats i det här också, kanske är den som egentligen underpresterar mest då, och det är tveksamt om de tar en medalj, men de är också de liksom som har lägst omsättning och satsar minst på sin spelartrupp av de här fyra stora lagen då. Så att så sett är liksom utfallet ganska logiskt om man jämför det med ekonomi. Det man skulle kunna invända då, det är att både Malmö FF och Elfsborg har haft lite halvturbulenta tider här. Om man tittar fram just mot 2014 då. I Malmö FF bytte de ju tränare inför säsongen och de bytte stora delar av ledningen. Elfsborg bytte också tränare.
Och många nyckelspelare.
Ja, också. Mitt under förra säsongen och så vidare. Det AIK och IFK Göteborg har som sin fördel då, det är att de kunnat ha kontinuitet och bygga något över tid då. I IFK Göteborg är ju Micke Stare inne på sitt tredje år. I AIK är Andreas Alm inne på sitt fjärde år. Men det här har liksom inte då kunnat omsättas i tillräckligt mycket poäng för att liksom rubba på de liksom ekonomiska grundförutsättningarna. Och där kan man ju tänka sig då att extremt skickliga tränare kan göra. Lite som Pelle Olsson år efter år gjorde i Gävle exempelvis, när de hade tog extremt mycket mer poäng än de egentligen skulle göra med den omsättningen de hade.
Ja, det var ju, ska vi säga, Osynliga handen, ekonomibloggen där, som hade jämfört det här med vad en poäng kostar för en klubb, helt enkelt. Kommit fram till att Nanne Bergstrand och Pelle Olsson var de som var bäst över tid på att generera poäng för kostnad. Och då var liksom slutsatsen, nu kommer bönderna till Stockholm och det kanske vad Stockholm behöver. För att de sämsta klubbarna i den här kategorin var Djurgården och framförallt Hammarby då, som inte alls levde upp till sin lönekostnad. Och det är just den posten man ska titta på, som du säger här. Alltså lönekostnaden, om man tittar ett internationellt perspektiv, så är det sambandet supertydligt. Alltså desto högre lönekostnader du har, desto mer du kan lägga på din personal, det vill säga på spelarna då, helt enkelt.
Men sen kommer ju sådana som Diego Simeone och liksom gör uträttar underverk med Atletico Madrid liksom. Så att det kanske är en sån tränare AIK eller IFK Göteborg ska skaffa sig ifall de om de nu inte kan liksom öka sin egen omsättning så mycket som att gå om de här lagen. Men det blir svårt nu när Malmö FF drar in sina Champions League.
Det är ju lättare sagt än gjort också, kan man säga. Alla hade nog tillsatt en sån tränare så att säga, om de hade kunnat.
Nej, men man säger också att de har haft sina tränare ett par år och så, och som sagt, hittills har det inte betalat sig i kontinuitet. Däremot det du säger då med Hammarby och Djurgården där, som har tagit in Pelle Olsson och Nanne Bergstrand. Båda de föreningarna känns ju liksom väldigt mycket på rätt köl igen. Att även om vi fortfarande inte vet om Hammarby går upp, och även om Djurgården liksom inte har blandat i den absoluta toppstriden på något sätt liksom, så känns det som att Hammarby definitivt är på rätt väg, men att Djurgården också är på rätt väg.
Åtvidaberg var jag kollat på nu i söndags. De vann på Tele2 Arena. Ricardo Santos gjorde ett fantastiskt mål. Han stängt upp en volley i närmsta krysset. Och efter det så stannade jag kvar lite med Peter Svärd, som är tränare i Åtvidaberg. Han har varit i två säsonger nu. Och diskuterade det, för att nu ligger Åtvidaberg 8 i tabellen. Och de kom 8 både 2012 och 2013 faktiskt. Och de omsätter ungefär 35 miljoner då, vilket är betydligt mindre än de här klubbarna. Och så pratade vi lite om varför de hade lyckats så bra. Och där var ju förklaringen, utan att ha någon universal lösning, men så var det ju helt enkelt alltså det långsiktiga tänket då, hur man utbildar spelare. Han sa ju att vi kan ju aldrig konkurrera om de bästa spelarna, och det vet vi, men sen så är vi väldigt vaksamma när någon spelare trillar igenom det där nätet från en storklubb, eller så går vi på andrahandssorteringen, men så bygger vi vår trupp då. Vi har 3 spelare per position, kanske inte överallt, ibland kan vissa spelare spela på olika positioner också, och sen så har vi liksom den här översikten då på något sätt, alltså att pusslet läggs. Jag tror att många av de större klubbarna är att nu har vi läge att dra hem en tung spelare här, och då kopplar man in folk runt klubben, kanske med externt kapital och så vidare, eller sponsorerna hjälper till på ett eller annat sätt, och sen så drar man hem den här tunga värvningen, och sen säljer man säsongsbiljetter och sånt. Men de tänker då i andra ändan, istället för vad kan vi få, så tänker de på vad behöver vi, och sen så löser man det. Och då kanske man inte alltid tar den bästa spelaren, men vi har behov av en vänsterback som håller på den här nivån, som är ja, någorlunda stabil som karaktär och så här. Och jag tror inte de stora klubbarna bortser från det här, men jag tror att det tänket är extremt viktigt, framförallt i Sverige idag, när man liksom, man kan inte slarva bort en spelare och ha honom på bänken, eller kanske på gränsen till till och med på gränsen till bänken, som de stora klubbarna ute i Europa kan. Man har inte de marginalerna.
Det skulle vara en intressant granskning att göra, slår det mig här och nu då. En anledning till liksom att Malmö trots den här turbulensen har lyckats så bra är att det finns en stabil grund att stå på där. De vet hur de ska jobba underifrån på ett väldigt tydligt sätt. Och det upplever jag att man gör i Elfsborg också. Men det skulle vara intressant att ställa, för att vi tittar väldigt mycket på hur A-laget spelar och så här, men hur liksom... Hur ser liksom den röda tråden ut ända nerifrån i lagen? Hur skiljer den sig åt mellan Malmö, Elfsborg, AIK, IFK Göteborg, Djurgården, Helsingborg och så vidare? Liksom, alltså väldigt liksom detaljerat försöka påvisa liksom skillnaderna i den rent liksom fotbollsmässiga utbildningsfilosofin som man har där. Och också ta med parametrar som hur mycket pengar lägger de på det, hur mycket kostar det och hur länge har de kört liksom, hur konsekvent har de där bytte de senast liksom, för väldigt många har ju svajat i sina filosofier.
Jag tror Malmös framgångsrecept är ju dels givetvis att de har en bra ungdomsverksamhet, vilket de alltid haft, men också det här att de kört på säkra kort i mångt och mycket. Att de byggt sitt lag med säkra kort, ganska unga spelare men som ändå är etablerade. Alltså de värvar in Emil Forsberg, Erik Johansson nu senast, och Anton Tinnerholm, Isak Kiese Thelin, att man har plockat spelare som vet vad det handlar om och som är i rätt läge av karriären. Det vill säga att de är något över 20 sådär, men har väldigt långt kvar att utvecklas. Och det kostar en del. Det är inte gratis att ta de här spelarna, men det är ju heller inga vansinniga investeringar, och dessutom så har de ju alla möjligheter att få tillbaka de här pengarna. Och det tror jag är ett bra sätt snarare ändå än att försöka värva spektakulära spelare.
Absolut. Ja, Marcus Rosenberg sa det var intressant. Vad är skillnaden liksom på att du lämnar Allsvenskan här 2005 var det väl där, va? När han stack till Ajax och du är tillbaka typ en cirka 10 år senare. Vad har hänt liksom? Nej, men han tyckte väl Allsvenskan i mångt och mycket var ungefär likadan liksom. Det var bara att det var en jävla massa konstgräsplaner överallt som han ju skjut som pesten då. Men däremot så i Malmö, den absolut tydligaste skillnaden han upplevde där då, det var att de spelarna som kommer upp i Malmö, de är i princip färdiga liksom när de är en 18, 19, 20 år. Det menar han på, det var en stor skillnad mot kanske när han själv kom upp i den åldern. Och vad han själv upplevde förra vändarna var i Allsvenskan då. Men att de här killarna som kommer upp nu, de är inte helt färdiga, men i praktiken liksom. Det är ett gott betyg till Malmö FF sätt att arbeta då, får man ju säga.
Det tror jag, det kan man ju säga som en trend av lag, att svenska klubbar har blivit bättre på det.
Absolut.
Senare år, det är många av klubbarna, vi gick igenom det en gång i den här podden, och vi kom fram till en massa exempel. Vi glömde Helsingborg, vilket någon blev förbannad på efteråt. Men annars nämnde vi ju i stort sett hälften av lagen i Allsvenskan som goda exempel på det här.
Och det kommer ge utslag över tid, tror jag. Jag menar, svensk fotboll har inte varit professionaliserad så himla länge. Man ska inte glömma det att vi har hållit på med det här i en 15-20 år liksom, om man ska hårdra det. Då det börjar bli heltidsanställda spelare och så vidare. Och sen har vi fallit saker på efterhand. Liksom. Nu har vi ett lag i Champions League och jag tror på sikt att Sverige kommer klättra en hel del i rankingar och bli en bättre fotbollsnation. Nu hade vi en framgång för U21-landslaget här. Jag menar, det är väl inte omöjligt att, eller jag tycker liksom att det börjar väl bli dags för de killarna som är där, Hiljemark, och få en mer aktiv roll i det riktiga landslaget. Och John Guidetti, om han nu kommer på rätt köl igen, så är han ett jättenamn. Så jag menar, ofta är det en rätt mörk bild av landslaget och svensk fotboll och så här, men jag tycker att man hittar fler och fler parametrar att det går går åt rätt håll, även om det inte händer över en natt.
Jag pratade med Simon Bank där när vi var i Göteborg om Häcken och deras spel, att undantaget av en klubb som inte lyckats med att integrera ungdomarna och se till att de är redo, just som du sa när de kom upp, det är ju IFK Göteborg. Att man har en plan för det, och Simon då, som formulerar sig väl även i tal, Han sa ju det, bara det faktum att bröderna Gustafsson spelar Häcken. Mm. Alltså den problemställningen är ju världen uppsats. Alltså från IFK Göteborgs del. Varför har de som den självklara dominerande klubben i en stad inte lyckats locka över de här två fantastiska talangerna till sitt lag?
De gick ju från Fässberg då, som är en liten division 4-klubb, anrik förvisso, men i de lägre seriesystemen i Mölndal, till Häcken. Och jag intervjuade ju Simon Gustafsson i våras när jag åkte runt och gjorde de här talangintervjuerna, och han sa ju precis det liksom, att han trodde att han skulle utvecklas mycket bättre i Häcken.
Mm.
Så att där har ju Simon...
Det är intressant.
Simon är helt rätt. Ja, det är det absolut.
För att det är visst resonerar många så. Men jag tror minst lika, alltså de andra parametrarna, hur flashig klubb är det? Mm. Hur mycket fans har vi? Hur mycket uppmärksamhet kommer jag få? Liksom? Mm. De parametrarna är ju säkert ofta större då för en, vad var han, 17 när han kom dit kanske? Eller? Mm.
Ja. Ja. Han är ju bara 19 nu, så att, ja, någonstans där.
De var väldigt bra i vart fall båda två.
Ja.
I den här matchen mot Malmö igen. Även Samuel den här gången. Men den spaningen jag hade för ett tag sedan, att när Häcken tappar boll i anfallet eller i ett anfallsläge, vilket de ofta gör, för Häcken går ju framåt med alla. Det är ju deras liksom... Det är deras grundbult i taktiken, att alla ska framåt. Det ska alltid finnas alternativ och vi ska liksom inte begränsas av något system och så här. Och när Häcken tappar boll så blir det ju nästan alltid farligt då, för då kan det andra laget vända om. Och när Häcken gör det, varje gång de gör det, så är Simon Gustafsson arg på Samuel. Alltså, oavsett om det är Samuel som har slagit bort bollen, men då är det alltid gester och liksom... Och förmodligen ett och annat ord till brossan där också.
Det hade varit roligt om de nu tar de sista stegen och vi får liksom ett tvillingpar på högsta nivå i svensk fotboll. Det är roligt att se om sådana där grejer hänger i då.
Ja, det gör ju förmodligen det.
Ja. Du, jag ska testa en annan framtidsteori på det här. Jag var ju nere i Malmö förra veckan. Där gjorde ett stor ekonomigranskning av hur de ska använda sina då uppskattningsvis runt 250 miljoner kronor då som drar in. Det kostar en hel del att spela i Champions League också, men alltså det som jag förstår det på Malmö, utan att de har tagit några styrelsebeslut då, utan de har ju satt då ekonomichefen ekonomichefen Henrik Karlsson, vd Niklas Kalnén, på att ta fram en plan, ta fram ett underlag för hur vi bäst hanterar de här pengarna och så. Och en väldigt viktig del som inte är så himla rolig, men det är att de behöver amortera mer på Swedbank för att amortera på sina lån de har där, för att få ner räntekostnaderna så att de liksom slipper ha så stora utgifter på det här varje år då. Det är en sak, men när man liksom lyssnar på dem, vad ska de göra liksom? Alltså, mycket snacket där handlar ju alltså om att de, och det menar Niklas Kalnén då, vdn, på att det gäller nog alla klubbar liksom, att fotbollen måste hitta liksom nya produkter. Det pratar de extremt mycket om. De pratar om sina chips och sitt vatten, och att de har startat något cykellopp här och Malmögirot och så. Alltså det, någonstans där verkar det som att då, förutom de då självklara sakerna, att fylla sin arena, för den är inte full. Så att där har de, om de nu ligger på ett snitt på 13 000 i Allsvenskan, så kan de ju knuffa upp det snittet om de jobbar mycket med det och blir ett attraktivare fotbollslag och allt vad som ingår där i. Så där finns ju mer pengar att göra, men om man tittar då liksom, så handlar det väldigt mycket om dem. Och det kan ju vara allt från liksom chips då till skolor, och så hade de några nya grejer på gång då. Men han menar på att det där är ett tänk som alla klubbar egentligen behöver, i alla fall alla storklubbar, för att öka sina intäkter. Att man ska ha massa sidoverksamheter och så. AIK hade väl kommit med ett sådär toapapper för ett tag sedan. Jag vet inte, är det framtiden för liksom svenska lag? Bör det vara en viktig del liksom, att man hittar liksom så här konsumtionsvaror för fansen? Som toapapper, är det AIK? Fans skulle lika gärna köpa toapapper då med AIK på, för den vägen, sånt som du ändå hade köpt ändå.
Fast det låter något som Djurgårdarna skulle köpa mer kanske. Man tänker mer grafiskt.
Ja, jo, i och för sig. Men tänk konsumtionsvaror då. Om du ändå ska köpa ett par sour cream chips, då kan du köpa Malmös sour cream chips istället för Estrellas och ha till ditt fredagsmys. Nej, men du förstår min tanke där. Jag vet inte, är det den senaste flugan här nu, att nu ska de klubbarna göra det här liksom, och sen så går det åt skogen och så är det nya idéer om några år igen. Ja. Eller tänder du till liksom? Du flög inte upp i stolen när jag sa det.
Nej, det har jag inte gjort. Det har jag inte gjort på hela den här dagen. Men det, nytt är det ju knappast liksom. Det har ju, har man ju förmodligen försökt med hur länge som helst, men, det, ja. Men utan att vara någon så här vad kan man vara? Marknadskonsumtionsstrateg. Nej, det finns det inget som heter. Men, ja, men utan att kunna den där världen så kan man ju tänka sig att det är klart man måste kunna tjäna mycket pengar på det. Liksom. Mm. Man vet ju vilket kundunderlag det finns och hur liksom stor den här lojaliteten är. Det måste ju vara en dröm när man analyserar i målgrupper och sånt här. Alla annonsörer vill ju alltid hitta målgrupper. I Sportbladet tycker till exempel spelbolag och bilannonsörer att det är bra att synas och i fotbollspauser så är det ju ölreklam då på tv och på förmiddagarna går blyreklamen istället. Eller vad det nu kan vara, och det är väldigt så enkla faktorer som styr där. Så då tänker man sig att den målgruppsanalysen där borde vara väldigt tacksam. Så det, ja visst, det borde väl finnas alla förutsättningar att tjäna en del pengar där. Men å andra sidan, det är ju kanske inte att någon har löst den gordiska knuten heller. För så fall hade väl alla bara gjort det.
Ja. Absolut. Nej, men jag kände lite när jag kom tillbaka efter att ha suttit ner med de här ekonomerna och vd-arna en bra stund liksom att jaha, ja, men det lät ju inte så jävla sexigt där liksom. 250 miljoner liksom, cash pang in.
Och så slutade med 250 grams chips.
Ja, slutade med en pussy chips liksom. Och mycket prat också då om det här, vad heter det, CRS, alltså företagssamhällsansvar. Alltså att man ska bygga väldigt, väldigt mycket på det. Att synas i samhället, finnas i skolor, driva skolor. För att det då ger ny typ av samarbetspartners. Som senare kan generera pengar in. Det här är något Djurgården jobbar mycket med. AIK har ju, Daniel Tjernström är väl heltidsanställd och jobbar med sådana bitar. AIK de har fotboll i förorten och Djurgården har Djurgårdsandan och Malmö har MFF i samhället och många andra klubbar håller också på mycket med det här. Och den prognosen är också att den typen av saker blir väldigt mycket viktigare framöver här, för att det kommer leda till att få in fler sponsorer och så vidare. Men alltså det huvudsakliga var liksom att ja, men det kändes inte så sexigt vad de skulle göra med alla sina pengar, men då tänkte jag det kanske är det som är grejen liksom. Mm. Här ska inte bli liksom AIK och Helsingborg som höll på att gå omkull för att de band sig vid så enormt höga spelarkontrakt och så. Jag menar, här skulle Daniel Andersson, han skulle jobba vidare enligt samma budget och liksom de behövde möjligen ha in en ytterback till, men sen handlade de om att hantera de kontrakt som finns och behöver förlänga, som är på väg att gå ut, och försvinner någon, ja, då har man ju en bra kassa att värva någon ny och så vidare. Men de menar väl på då att det skulle fungera ungefär som förut, men ja, vi får väl se om de klarar det. Jag vet att när jag drev bollklubben där så hade vi Rickard Norling på besök och vi diskuterade just det liksom, varför får klubbarna så ofta problem med ekonomin när de säger att ja, men nu ska vi inte förhäva oss och så här. Han sa det, ja visst, det är sånt man säger, men sen sitter man där och så har man chansen att ta den spelaren, han kostar 2 miljoner mer, ja vad fan, vi kör liksom. Ja. Så att ja, vi får väl se, men jag tror att det kanske, det känns som att Malmö då har en nykter syn och de har ju lite exempel bakåt i tiden att titta på och göra det här långsiktigt.
Ja, det är ju skillnaden där. När vi på Aftonbladet måste göra oss av med folk för att vi ägs av aktiebolaget Schibsted som tittar på kvartalsrapporter och så. Och vinsten i sig är målet. Det handlar om att tjäna pengar, punkt. Så är det ju inte det som är fotbollsklubbars mål. Utan de ska tjäna pengar för att få sportslig framgång. Mm. Så det vill säga att man måste göra av med pengarna för att det här ska rulla hela tiden. Och den ekvationen är väl svår helt enkelt. Mm. Svår att få ihop. Och jag tror precis den saken som du säger, att ja, men han kostar lite mer liksom, men vi kan täcka det till hälften och sånt. Det har vi sett massor med exempel på supporterbeslut. Typ när han med Shaban kommer hem till Hammarby och så.
Oskar Månsson, du har nu 3 minuter på dig och plocka ett valfritt ämne, hålla en bra och grundläggande genomgång kring det, för sen måste jag rusa iväg.
Ja, det var ju taskigt.
Så har du något du vill få sagt så tar du nu, eller annars går chansen där förbi.
Det är ungefär som på en fest när någon säger så här, men säg något kul då.
Ja, men då drar ju du en sån här, hur vet man att en bil är från Polen? Brukar du spruta ur det då?
Har jag såna?
Polacken alltså, om ni inte hade hört den. Ja, du brukar ju kunna sådana på löpande band.
Ja, fast det är nu när vi hamnar i Göteborgs sammanhang.
Ja, just det.
För att det visar sig att jag kan en del Göteborgsvitsar. Jag vet inte varför. Och sen så när du sitter nära, jag njuter väldigt mycket av att du får liksom tunghäfta.
Jag får prestationsångest när du sprutar ur dig. Jag kan ju dem också egentligen, men jag blir så stressad när du liksom bara kommer med liksom Göteborgsvits på Göteborgsvits. Jag får inte ur med någonting.
Nej.
Men nu sitter du tyst.
Ja, jag har ingenting att ta på uppstuds sådär. Men jag tyckte i alla fall det var intressant att läsa om Malmös ekonomi där. Om man till exempel tar de stora klubbarna som inte är medlemsägda, där det inte finns någon elitlicens att förhålla sig till. Det finns ju sån här financial fair play regler som man måste svara upp till, men det kanske inte betyder så mycket ändå. Men till exempel i Real Madrid då, deras president Florentino Pérez som har värvat alla Galacticos och som fortsätter i gammal god stil nu när han är tillbaks. Det har ju alltid varit, alltså desto dyrare värvning vi kan göra desto billigare är det. Det har varit hans maxim. Och då har det liksom utgått från det här tänket då att desto större investering desto mer pengar kan vi få in. Och så länge klubben som helhet är värd mer än de skulderna vi har så är det lugnt liksom, för vi har den säkerheten.
Mm.
Det kan man väl i och för sig lite koppla till Malmö där också, att vi pratar ju om hur mycket de måste amortera och vilka höga räntekostnader de har och sånt, men de har ju också en tillgång i sin arena då som är den stora grejen kan man ju säga i deras ekonomi, och även att spelartruppen har ju ett visst värde också då.
Mm.
Hur resonerar de kring det, alltså själva Swedbanks arenas värde?
Nej, de konstaterar ju att de äger 75% av den och sitter nöjda med det. Det fanns egentligen ingen anledning att utöka det mer, utan de resonerade själva så. Det var det jag sa där, att det var väl en av de liksom viktigaste sakerna. Det handlar ju om att få ner räntekostnaderna, så att de kommer ju amortera en hel del på den, som jag tolkar, även om det då inte var några styrelsebeslut tagna på det.
Okej.
Det var din sista test du hade där, för nu måste jag nog nämligen gå där. Jag kan bara kort säga om...
Är det parkeringstiden som har gått ut igen?
Amen. Jag kan bara kort säga om den, apropå trender, så verkar det ju, eller så är det väl den senaste trenden är väl då, det är väl Hammarby egentligen som har dratt igång det här då. Det är ju de här liksom publikkampanjerna då, att man gör stora liksom via sociala medier, via hemsidor och försöker liksom få igång ett Hammarby, en Hammarbyhås då, så att det ska komma mycket folk. Djurgården gjorde ju skickligt mot Malmö till exempel, när de väl i princip fyllde till två där, inte riktigt men nästan. AIK kör ju sin nu, vad kallar de den? Unlock 90K, de ska dra 30 000 på tre matcher va?
Mm.
Det fick väl sig en liten törn kan tänkas via förlusten mot Helsingborg, men det är ju det, tanken är väl att sånt inte riktigt ska påverka va, utan att man ska gå ändå. Helsingborg kör ju att de ska fylla Olympia när de möter BP. Det är lite intressant att de gör det mot BP då, som ligger hjälplöst sist. Och det verkar gå bra för Helsingborg där, att de lyckas med det då. Så att det är väl också en fluga som man har sett det.
Mm, de har ju ganska ofta av sig också. Kampanjmakarna mejlar ju och ringer och sånt till oss på tidningarna. Och det är ju rätt smart. För att jag skriver ju ofta om publikkampanjer. Och så, jag bryr mig inte om vem jag gynnar liksom. Ja, är det en intressant grej för oss så är det ju, och mycket folk är ju liksom, ja, då är det ju per definition, då finns det ju ett allmänintresse kring det. Så där har de också varit skickliga då, att de har använt oss en hel del liksom för att bygga den här hausen kan man säga.
Ja, det får bli slutorden för den här spontant ihopsamlade comeback-podden då, efter vårat nästan 3 veckor. Långa uppehåll, du sitter och knapprar på din dator där, och ska det ingenting som ska komma omvärlden till känna som du tar fram, eller kan jag stänga butiken?
Kan du inte avsluta med en Göteborgsvits?
Jo, hur ser man att en bil är från Kina?
Ja, det vet jag inte.
Det är en riktig rishög.
Nu funkar den.
Då tackar vi för oss, ha det bra, vi hörs igen om någon vecka eller två eller tre.
Hej då.